Du lytter til P1.
Aldrig har det blafret så smukt. De blågule farver steg til tops, til tonerne af du gamle, du frie. Og jeg blev i tvivl om, hvorvidt det var den belgiske forårsregn eller tårne, der fik generalsekretær Stoltenbergs briller til at dukke. Det er en historisk dag, deklamerede han stille. Sverige er kommet hjem, replicerede statsminister Kristersson, og jeg måtte sluge et hulk. Kort efter lå den tyrkiske nationalfane i læ af den svenske, og al modvilje var glemt. Under gensidig beskyttelse af artikel 5, alle for en og en for alle, har vi nu taget den udstrakte hånd fra vores søsternation, og hun har taget vores. Men så, som på magisk vis, slutter nationalsangen af med strofen: ja, jeg vil leve, jeg vil dø i Norden, som en påmindelse om værdien af en endnu smukkere, endnu stærkere, endnu mere duelig og endnu mere holdbar alliance end den nordatlantiske. Ja, jeg vil leve, jeg vil dø i Norden. Og velkommen, Sverige.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Ah, det kjenner jo jeg at jeg synes var vakkert, men også hvordan har du det egentlig med dette?
Jeg kjenner at jeg vil stenge av alle mine inspelningsapparaturer jeg har. Nei, ja. Jag skämtar lite. Nej, men Hassan grät ju av glädje när Sverige gick med i NATO och jag skrek ju av smärta.
Det är en lytter som har skrivit dikter dig. Har du fått med dig det?
Ja, jag såg det. Det var ju trösterikt att någon försöker tolka en känslor. Jag är inte glad för NATO-medlemskapet. Jag hade önskat att det hade blivit av, om det skulle bli av, med en ordentlig debatt i Sverige, men så var det inte. Och jag tror inte som Hassan att det är glömt allt som Turkiet har utpressat oss på. Mm. Men vi får väl se. Men jag är glad att ni är glada att vi är med, att ni välkomnar oss. Det är inte alltid en dansk välkomnar en svensk, men det var fint, Hassan. Tack ska du ha.
Selv tak. Altså, nu håber jeg jo bare på, at jeg inden for en begrænset årrække kan skrive en tilsvarende introduktionstekst den dag Norge træder ind i EU.
Den dag tager jeg hand om, og det kommer at låte annorlunda.
Dette vet du, Hassan, at jeg ønsker også. Og jeg håber jo på en like rask proces, som det faktisk var at få Finland og Sverige ind i NATO.
Det betyder her, altså ingen debatt og stor utpressning, og at ni skal gøre avkall på jeres demokratiske fri- og rettigheter og sådär. Det er det du tænker. Betala med store vapenleveranser og sånt der, som er hemmeligstemplet.
Jeg vet ikke, Åsa, er du redde for nok en ny norsk EU-debatt?
Ja, jeg er altid beredt at diskutere vigtige saker.
For mediene er 8. mars fremdeles en dag en må diskutere kjønn og likestilling, men ute på gaten så det annerledes ut denne gangen. Kamp for likestilling fremdeles det parolene handler om, men politikken har altså rykket nærmere, og da statsminister Mette Fredriksen skulle holde tale, var det umulig å høre henne gjennom ropene «Free Palestine, Free Palestine». I Oslo ble jødiske kvinner rett og slett jaget ut av toget. Men hva har Palestina med 8. mars å gjøre? Åsa, altså som feminist og palestinaaktivist i et helt liv, kan du være så snill å forklare?
Jeg blir alltid så forvånet når noen kaller meg feminist, eftersom jeg selv aldrig gjør det. Jeg kaller meg demokrat og jämställdhetsivrar og så. Om man tar på sig den der hatten at man er feminist, så köper man en massa bråte som jag inte alltid riktigt delar. Men jag ska ändå försöka förklara det här. Jag tycker att det är djupt besvärligt att be samma diskussion i Sverige. Det är så här nu att om man är klimataktivist så måste man också vara feminist och man måste vara antirasist för alla människors sexuella likvärdighet. Samma sak om du är feminist så köper du hela samma, måste du köpa hela det här paketet. Och det gör ju att folk blir förfrämligade, de känner sig inte välkomna. Och det här, för mig är det här ett exempel på vänsterns osvikliga känsla för sekterism, exklusivitet. Man måste tillhöra de som har förstått ännu mycket mer överallt i alla frågor för att få vara med. Och det här gör ju att väldigt många borgerliga feminister till exempel, eller kvinnor som är borgerligt sinnade men som tycker att det är rätt med lika lön för lika arbete, de har ingenstans att gå. De är inte välkomna någonstans. För att om du är emot sexuellt våld mot kvinnor så måste du också köpa till exempel att du ska vara mot Israels massmord på palestinier. Jag kan ju kryssa i alla de där rutorna. Jag har klimatångest, jag vill ha vapenvila på Gazaremsan och så vidare. Men jag tycker också att det måste få finnas rörelser som har en fråga i sig som har att göra med likaställningen här och nu för oss som bor här och nu.
Vad tänker du, Hassan? För det är i Danmark så blir det ju också en lite annorlunda 8 mars.
Ja, alltså statsministern fick inte lov till att hålla sin tale i Vega, alltså det här gamla socialdemokratiske palads på Vesterbro i København. Og jeg tænkte om det simpelthen var nogle aktivister med en anden dagsorden, som var trængt ind og overtog dagsordenen, men det var det ikke. Altså, det var feminister. Og de her feminister udtaler så, at feminisme er antisionisme, og folkemord er ikke feminisme, og Mette Frederiksen er ikke feminist. Altså, det var de slagord, der blev nævnt på kvindernes kampdag. Ikke? Så det er jo simpelthen en beslutning, man har truffet, at man indsnæver feminismen med nogle andre dagsordner. Ikke? Og det samme med klimakampen. Der har vi jo også set, at klimaaktivisterne med Greta Thunberg i spidsen siger, at man kan ikke være klimaaktivist, hvis man ikke er pro-palæstinensisk, for eksempel, eller anti-israelsk. Ikke? Og det bliver jo, hvad hedder det? Ja, det bliver nogle meget, meget smalle grupperinger til sidst, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvem der kan være medlem af de der organisationer efterhånden, altså, eller de her bevægelser.
Nej, det er det, som er problemet. Hvem kan være med någonstans? Jeg forsvarer igen då Greta Thunbergs rätt at också ta ställning i Palestina-frågan. Varför skulle hon inte få göra det? Men problemet blir när man lyfter upp det till en nivå och ser att man kan inte vara klimataktivist utan att också ta ställning i konflikten mellan Israel och Palestina. Eller man kan inte vara feminist och inte samtidigt vara antirasist. Och då är ju frågan, vad är man när man är antirasist? Vi har ju sett exempel på när feminister har tvingats blunda för eller försvara hedersförtryck till exempel i antirasismens namn därför att den har varit viktigare. Så när man ångrar sig och sagt så där har vi aldrig tyckt. Men rörelser, åsikter, frågor förändras hela tiden därför att vi får nya insikter eller det händer saker. Så jag tycker också att det här är ett problem för att stora förändringar kommer bara genom att man bygger allianser. Klassmässigt, könsmässigt, whatever, så måste man.
Helt klart. Ja, altså jeg fik sådan en frygtelig mistanke om, at 8. marts ikke længere indeholder nogen værdi i sig selv. Altså at det ikke at kvindekampen ikke kan stå alene efterhånden, i hvert fald ikke i vores del af verden. Ikke? At den skal tilføjes nogle andre dagsordner for overhovedet at kunne eksistere.
Det er en ganske interessant tanke, Hassan. Den skal jeg fundere på. Det var riktigt intressant.
Men fordi hvis en ser på kvinnedagen, som det jo heter, så var det flere danske medier som denne dagen var opptatt av at det er menn som sakker akterut. Blant annet så skrev Alltinget at kvinner dominerer på universitetene med de utfordringer det eventuelt har. Ifølge DR klarer kvinner seg bedre enn menn i 17 av 23 sentrale livsbegivenheter, som de kalte det. Alt fra fødsel til å lære språk, til psykiske lidelser, til hvem som får dommer, og så videre. Jeg tror noen av de få parametrene der menn klarer seg bedre enn er lønn fremdeles. Og så kan man si at 8. mars handler jo blant annet om det. Men det betyr også at hele kvinnekampen endres.
Alltså det är ju det här som jag tycker att Hassan har en sån otroligt intressant fundering här. Alltså det är, jag skulle säga medelklasskvinnans tid är nu, skulle jag säga. Den utbildade kvinnan, karriärkvinnan, kvinnan med en hög inkomst och sådär, självförtroende, det är våran tid. Vi tar för oss i utbildningen på arbetsmarknaden och så vidare. Och vad finns det då för chans, så att säga, för feminismen som ju tyvärr är så medelklassbaserad att hävda, vi är så förtryckta, vi är så förtryckta. Då det smalar ner till slut till sexuellt våld mot kvinnor. Den frågan har ju ingenting med klass att göra. Men man måste, som Hassan säger, kanske addera ytterligare någons förtryck för att ha legitimitet i sin egen kamp. Det kan mycket väl vara så. Men det här är den största revolutionen som jag har varit med om sen jag föddes 1968. Det var otroligt mycket som har hänt för kvinnor på de här 55 åren. Och det går inte att rulla tillbaka. Och det händer ju när kvinnor får utbildning. Kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och får egen inkomst. Då kommer revolutionen. Den kommer att komma i hela världen förr eller senare. Det är klart att det blir en existentiell kris för män. Mm.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Vi har jo snakket om menns rolle før, og vi har snakket om en økende aggresjon, og på 8. mars i natten til 9. mars så skrev daværende, for det må jeg faktisk si med en gang, leder av justiskomiteen i Stortinget, Per-Willy Amundsen fra FRP, følgende melding på Facebook. 8. mars, dette er deres dag. Hurra! I hermetegn. Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake. Gratulerer, dere har lykkes. Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skoler og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori, skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis. Men vi holder kjeft, som vanlig, slik vi alltid gjør når vi offrer oss i krig og dør for dere, slik menn gjør, vi dør for dere. Men feminismen har vunnet, vi menn er ingenting, vi betyr ingenting, for det har politikere og byråkrater vedtatt. Frem til dere blir 30, forstår forplantningsproblemet og begynner å telle egg.
Vad sa han? Det var alltså FRP:s vad heter han? Amundsen.
Ja, Per-Willy Amundsen.
Han var ordförande för justitieutskottet i Stortinget, va?
Ja.
Och FRP är Framskrittspartiet.
Ja, just det. Högerpopulistiska partiet. Ja.
Han slettade inlägget sedan, skyllte på whisky och måste gå av från sin position i justiskommittén. Och nu diskuteras hans framtid i Fremskrittspartiet.
Alltså man borde ju ha sån här alkotest på alkolock, alkolock på vissa sociala medier.
På sociala medier.
Ja, men alltså jag tänker så när jag hör det han säger så tänker jag nog också så att ja, men här han har ju en poäng här, alltså det är kvinnornas tid igen nu. Det är så här, men han gör det ju på ett sätt som blir helt vansinnigt ändå, för att han skruvar upp det. Sen så är det sånt odialektiskt inspel, skulle jag säga, eftersom han också glömmer att det faktiskt är en backlash mot kvinnor på flera områden, bland annat att aborträtten är hotad. Och sådana saker kan man ju också diskutera. Om man diskuterar att det går så bra för kvinnor just nu, så måste man också ta med de områden som vi har tagit för givna, som är under diskussion och omprövning.
Ja, og det er jo der kortslutningen sker, ikke? Fordi der er jo både meget fornuft, på trods af de mængder af whisky, han har indtaget natten til fredag, ikke? Så er der jo både fornuft i det, han skriver, og der er også en meget egentlig oprigtig emotionalitet, ikke? Når han siger, vi mænd er ingenting, vi betyder ingenting. Mm. Det er jo et meget oprigtigt udsagn, ikke? Og meget sårbart i virkeligheden også.
Ja, altså, det er
problemet er jo, når han farer i flint og forsøger at finde årsagen til mænds katastrofe i kvinders succes, ikke? Mm. Og det er jo en meget ikke liberal manøvre at foretage, ikke?
Men altså, jeg tænker ändå, han trycker på en ganska intressant fråga här, tänker jag, för att det finns ju ett feministiskt narrativ som säger att män i ett äktenskap vill inte att deras kvinnor tjänar mer. De vill inte att kvinnorna ska liksom vara starka och ha en egen karriär eller klara sig och sådär. Jag tror att väldigt många kvinnor ställer sig frågande till det och även män och säger så. Jag är jätteglad att min kvinna tjänar pengar. Vi mår bra det allihop. Att hon är självständig, att hon har arbetskamrater, att hon mår bra. Så att jag har liksom aldrig gått med på det där påståendet som många feminister gör, att våra män vill att vi ska lida, så att säga. Och vara förtryckta. Men sen så kommer han här och ändå, det är ju faktiskt det han säger. Att det är väldigt, väldigt jobbigt.
men han trycker på något annat också. Han kom in på förplantningsproblem, som man säger. Och nu kommer det ju stadigt fler tal, och Hassan, du har varit upptatt av det länge, för vi får ju allt för få barn. Det är en möjlig gigantkrise som venter oss bare litt ned i veien. I Danmark så får en i 10 år så har en fått rundt 1,7 barn i snitt. Nå en ned på 1,6 eller 1,5. I Norge så tror jeg faktisk det 1,4 ifølge Statistisk sentralbyrå.
Jo, men altså, der er jo forskere, som siger, at det her er en meget mere akut og dominerende katastrofe end krige og klimakrisen udgør, ikke? Fordi at det er jo nu, det er i løbet af få generationer, at vi vil være langt færre mennesker i vores nationer, ikke? Og så kan man jo sige, det er jo fint for udledningen af CO2 og så videre, ikke? Jo, helt klart, men der vil simpelthen ikke være nogen mennesker til at drive det her land, ikke? Mm.
I Sverige så er siffran 1,7 barn födda per kvinna den senaste noteringen. Italien är det 1,2. Och där har ju, som ju nu styrs av ett högerpopulistiskt parti, men de har ju lagt om sin flykting- eller invandringspolitik därför att de känner att de måste importera folk som just ska ta de här jobben, vården och de där arbetena. Alltså med den här, så som diskussionen blir nu, så blir det ungefär så här: danska kvinnor, svenska kvinnor, norska kvinnor, italienska kvinnor måste föda barn så att vi slipper svartskallarna. Alltså det är ju det narrativet som liksom fanns under 30-talet, att man kvinnor som föder tyska barn får en premie och så där.
Nej, men man kan ju gott ha den snack utan att sammanligna med 30-talet.
Ja, men jag håller med, alltså jag menar ju det, och den premie som vi har i våra tre länder, det är ju lång varsel, alltså föräldraledighet, barnomsorg. Vi har ju liksom bäst bäddat för i hela världen för det här.
Samtidig som kvinner som får barn faller 20% i lønn sammenlignet med menn som har fått barn. Så det er jo, blant annet så skrev politisk nestleder i Stavanger Fremskrittspartiet, en ung kvinne, Kristin Lode, et innlegg der hun sa, altså, må jeg velge? Og sa ikke du, Hassan, at hvis du hadde vært ung kvinne, så hadde heller ikke du fått barn?
Nej, helt klart, altså... Absolut ikke. Det havde jeg ikke. Altså, jeg ville have været rædselsslagen for at punktere min egen karriere, ikke? Da jeg var yngre. Altså med barsel og så videre, ikke? Og der er jo også altså vi forestiller os jo at vi nationalt har en fælles sympati og forståelse for at familier skal kunne få børn, ikke? Men når man bliver gravid og melder barsel til sin virksomhed, så får man rigtig ofte problemer, ikke? Altså det bliver ikke betragtet som et asset, altså som en værdi af virksomhedsejerne, at en medarbejder går på barsel. Altså ofte, ikke? Oftest bliver det betragtet som en forhindring, altså noget, man er irriteret over, en ekstra udgift og så videre. Ikke? Men det er jo så stupidt. Altså, men det er måske meget vigtigt lige at pointere, hvorfor det er, vi snakker om det her i forlængelse af 8. marts. Ikke? Fordi det har vi jo ikke nævnt. Men det jo handler om, det er jo, at hvis kvinder ikke får børn, så har vi ikke nogen befolkning i vores nationer, som Åsa var inde på. Ikke? Det er jo virkeligheden. Jo, så kan vi have en anden type befolkning, altså en befolkning, som består af sortskaller, som du sagde, Åsa, ikke? Med referencer til fortiden. Ikke? Eller man kunne sige immigranter.
Visst.
Framför TV-kameran rycker Frida Karlsson till seger i världskuppen med prestigefyllda lopp bakom den för samtidigt en man bort i handfängsel och nedanför dess bild står en annan bakom ett träd och drar kokain. Det läste jag alltså i Aftonbladet också som hade tagit turen till Holmenkollen i Oslo och blivit fullständigt chockerat över det de så under världskuppränne. Alltså, vad ska man säga?
Det, men jag läste också det där. Alltså, mitt på blanka dagen så är det världens fest och slagsmål i Holmenkollen. För det första, under skidtävlingar i konstigt, inte fotboll, det är skidtävlingar. Och i Norge. Det är ju helt obegripligt. Vad håller ni på med där borta?
Detta har vi hållit på med sedan 1913 ifølge Aftenposten som har funnit fram till tegninger med full och slagsmål också i gammal tid.
Under just de där tävlingarna alltså eller?
Ja, alltså det Holmen kom 5 miler i Holmenkollen blir en fest.
Nej.
Men alltså jag har hört ifrån ett vitt som står mig nær og som faktisk reiste opp med et par venner og satt og måpte i timevis.
Hva gjør man da? Måpte?
Det, man klarer ikke å uttrykke et ord man som blir helt sånn hva er det jeg ser på nå?
Altså, aha, store øyne, målløs.
Og målløs. I flere timer. Og så folk med blodige ansikter går forbi, folk slenger ut med kokain på poser. Men også samtidig aldri hatt en følelse av å være så norsk.
Nei.
Fordi her ungdommer som suser rundt i Amundsen-klær, som det dyreste du kan finne av skiklær, som ser ut som altså noe Amundsen kunne hatt på seg på polferd. Og altså også en kjempegod stemning. Veldig mye slåsskamp, men ikke så mye egentlig, for alle de andre har bare en veldig stor fest.
Men har du varit med på en sån där svanscheisera i Holmenkollen någon gång?
Nej, aldrig. Men jag fick ju lite.
Du minns inte i alla fall.
Men nästa år blir det ju faktiskt då inte, för det blir allt för tätt på andra.
Nästa år spelar vi in därifrån.
Ja, vi kan spela in ifrån med och lage ny droger, fylla och slagsmål. Men jag älskar att Aftonbladet reiste och lagt en gonzo-reportage på Holmenkollen.
Ja.
Det är nästan en liten hiss i sig selv.
Norsken, svensken
og dansken.
Men alt det er glemt. Hvis Norge skulle bli fornærmet av at svenskene håner oss på dette vis, så er det glemt, for hvem var det som vant svenske Melodifestivalen?
Men det är helt underbart. Det var Norge.
Det var Norge.
Två barn. Vad heter de? Marcus. Nej, och Martinus.
Barn är det inte länge.
Alltså jag såg inte för att jag var upptagen med annat, men jag röstade ändå på dem jättemånga gånger för att jag vill verkligen att Norge tränger in i Sverige på det allra bästa sättet.
med Unforgettable. Altså, Marcus og Martinus, de har vært popstjerner omtrent siden de var født. Og det husker, hvis jeg husker rett og sånn, så det også de nordmennene som mest omtalt i danske medier.
Ja, altså, ja, de havde jo en koncert i København for ikke så længe siden, og der kunne de altså fylde en kæmpe arena med fans fra dengang, de var barnestjerner, ikke? Men altså, der er ingen her, der har forklaret, hvordan nordmænd kan vinde det svenske Melodi Grand Prix. Altså, hvad er det, der sker?
Jo, det är alltså Sveriges Television som bjöd in dem. Eller de kvalade in med ett bidrag som Sveriges Television tyckte var så pass bra så att de fick vara med. Och, alltså när vi tar ut en artist till Grand Prix eller Eurovision som vi säger här, då är det 5 deltävlingar. Alltså det håller på en månad.
Mm. Ja.
Det är hur många artister som helst och det är en stor sån här familje, liksom, happening. Och så kommer de här 2 barnen in då från Norge, som tydligen är världsberömda, och de är ju kämpegoda. Och de är så väl uppfostrade, de är så pene, och de är så förtjusande. Och alla vuxna människor ser på de här norska barnen, ja, för mig är de ju barn, och tänker, gud, såna där barn skulle jag också vilja ha. Såna där som de är, norrmännen, vilket fint naboland. Ja, det är det bästa som har hänt.
Men det jag lurte på selvfølgelig, vad kan Marcus och Martinus komma med på i den svenska kulturkanon?
För de är ju inte svenskar och de sjunger inte på svenska.
Nej, det de kan få i alla fall är att nästa år syns de ska få nordisk språkpris, för de har hört att de faktiskt snackar norsk då. Når de er på svensk TV, og det synes jeg, det setter jeg jo pris på, så dette er jo en sånn del av, men kulturkanon også.
Mm-hmm.
Det diskuteres om man skal ha en svensk kulturkanon, som vel egentlig er en litteraturkanon, men Erik Rosén i Aftonbladet, han påpeker her at det er jo ingen fra venstresiden som vill vara med och lage denne kanon.
Ja, alltså den svenska kulturkanon som regeringen har tillsatt, måste jag säga, det jag tycker är spännande är att den inte bara ska innehålla litteratur, utan Lars Trägårdh som håller i det där, han har sagt att han funderar på lagtexter och allt möjligt. Alltså att ett enormt helhetsgrepp, det är ju spännande tycker jag. Nej, vänstern är inte representerad, och det här är ju typiskt då vänstern att inte våga ställa upp. Att bara säga vill inte. Mm. För det skulle förvåna mig om de inte har tillfrågat vänsterpersoner. Så alltså, det kan väl inte vara så att de bara frågat konservativa intellektuella.
Har de spurt dig?
Nej, jag sitter fortfarande och väntar på det där telefonsamtalet. För jag hade tackat ja direkt, kan jag säga. Ja. Absolut. Ja.
Jag tänker, hvis Marcus och Martinus vinner hela Eurovision-festival i Stockholm, så syns jeg at man skal åpne opp for et bidrag der inne i svenske kulturkanon. Unforgettable. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva har du som hiss og diss, Hassan?
Ja, altså nu sidste uge talte vi jo om Søren Pape Poulsen, den konservative partiformands pludselig dødsfald. Og vi talte om, hvordan medierne ligesom snagede i den her død, og hvordan man så den ene partileder eller person med perifær relation til Søren Pape, som sad i aftenshowet og Godmorgen Danmark og talte om, hvilken tragedie det var, og at hans dødsfald på en eller anden måde blev misbrugt, eller måske endda malket. Ikke? Mm. Men jeg sad forleden dag og så bisættelsen af Søren Pape Poulsen fra Ribe Domkirke. Begravelsen. Mm. Og jeg var altså så voldsomt bevæget, da hans mor rejste sig op og lagde sig ind over kisten. Mm. Og Og at det ligesom inspirerede et helt kirkeskib til at rejse sig op, ikke? Og synge de sidste strofer af altid frejdig, når du går, ikke? Altså dø, om så det gælder, der er livet ej så svært, døden ikke heller. Mm. Hvordan kan man hisse et dødsfald og en begravelse? Ja, jeg ved det ikke, men det er ugens his for mig. Ugens dis går til Peter Stordalen, som ikke vil betale sin skat i Norge.
Ja, just det.
Ja, og som vi jo alle sammen husker, har siddet og grædt nærmest, eller inspireret til tårer, der løb ned af kinderne på seerne i Skavlan, ikke? Hvor han roste det norske skattetryks fornuft og så videre. Ja. Ikke? Ja. Så dis til dig, Peter Stordalen.
Og så...
Min hiss den här veckan den går till Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Han ska gifta sig och han har friat till sin tjej på en färja, alltså en kryssning tror jag det heter hos er, till Åland utanför Finland. Och de där kryssningarna, färjorna, man ser alltid ner på de medelklassen. Att det är bara... white trash och det är så fult. Det är fulhetsstämplat. Jag älskar det och det är det mest oromantiska man kan göra att fria till någon på en sån färja och det har han gjort. Varmt lycka till med det äktenskapet. Och det säger jag på riktigt. Min diss, den går till alla hemliga vapenavtal som Sverige har tecknat med andra länder för att få komma med i NATO. Mm. Och förra året det land som Sverige exporterade flest vapen till, det landet är hemligstämplat. Och det här är min diss. Du då, Hilde?
Min hiss går till Dmytro och Stanin som har varit förstander i Kristi åpenbaringsmenighet i Bergen, som är alltså den russisk-ortodoxa kirken. Det har han varit sedan 2007. Og det er patriark Kirill, som er hans overhode. Men nå er det slutt, for 12. mars vedtok den russiske ortodoxe kirkes høyeste ledelse at han skulle ut. Og han sier selv at han forstår grunnen. Han har altså siden krigen brøt ut, siden Russland invaderte Krim og Donetsk og Luhansk i 2014, så har Stanin drevet veldedig arbeid for Ukraina. Så jeg har lyst til å hisse denne mannen, som nå står altså uten en jobb og et virke. Min diss, det går altså til UDs krimekspert i hermetegn. Altså Christian Nellmann, som drev en Lillehammer-basert forening som heter Ripto, som altså fikk masse tilskudd fra UD og Klima- og Miljødepartementet på nesten 50 millioner kroner, som skulle da altså gå til å bekjempe terrorfinansiering og ulovlig hogst i Amazonas. Det gikk blant annet til kjøp av hytte på fjellet, to biler, dyre kikkerter, overlevelseskniver, reiser til eksotiske destinasjoner som Hawaii, Maldivene og Hellas, skriver altså Filter, som har... etterforsker denne saken, men nå står han altså tiltalt. Han nekter, men min diss går allikevel til denne ideelle foreningen som bruker bistandspenger på slikt.
Hiss og diss.
Mens Sanyar Matapour står tiltalt for terror under Pride i Oslo, har SEPO i Sverige avverget det de mener var en stor aksjon. Det er fire som er altså tatt etter et terrortilslag i Tyresø. Blant annet to brødre som er mistenkt for å ha forberedt et stort terrorangrep med kobling til IS i Somalia. Vi får denne typen beskjed oftere, kan man si. I Norge så er altså denne rettssaken som pågår nå et bevis på at vi lever mer utrygt. Men hva tenker vi om dette? Hassan, vad tänker du som är först på från utsidan?
Ja, men jamen, altså, det jag tänker i förhållande till den här konkreta sag är att den är alltså den sag med mycket stor betydning för det lokale som Säpo har slått till mot tillhör en islamisk förening som hör under Sveriges muslimske forbund. Og det kan nu komme til at betyde, at Sveriges muslimske forbund kan miste sit statstilskud, ikke? Hvilket kommer til at påvirke en hel masse forskellige muslimske foreninger, som hører under den her paraply. Ikke? Men det er vel det markante i den her historie, ikke? Eller hvad?
Absolut, det är 70 organisationer som kan förlora sitt statsstöd i så fall. Och frågan är ju, kan man ha den här typen av kollektiv bestraffning? Det kanske finns organisationer där som är väldigt schyssta och gör bra saker. Ingen aning, vad händer om man rycker ifrån de pengarna? Kommer alla att radikaliseras? Alltså det är ju otroligt explosivt det här, såklart. Men visst är det den stora saken som du säger, Hassan, i den här. Det kan ju få välja konsekvenser som... Samtidigt så menar man kan ju inte ge stöd heller till den här, alltså till organisationer som har den här typen av medlemmar. Det kan man ju inte. Mm. Jag ska säga också att i Sverige så har en annan ganska dramatisk sak avslöjats. För 3 veckor sedan så avslöjade Sveriges Radio att 2 iranska medborgare som är bosatta i Sverige är agenter för iranska revolutionsgardet och de har planerat att mörda svenska judar. Och där han ju Säpo slå till innan det hände.
Sinnssykt.
Och det här, ja, nej men det är ju ganska stora trussel, alltså hot, just nu. Vi har ju dessutom vi har ju en stor påverkanskampanj utifrån som har att göra med... det här påståendet att svenska staten tar barn från muslimska föräldrar som Uppdrag granskning har avslöjat och andra medier också. Mm. Det är alla ni som bor i Norge och Danmark har möjlighet att titta på en otroligt bra dokumentär som i 3 delar som ligger på SVT. Mm. Även ni har rätt att kunna gå in och titta på den. Och den handlar om den här påverkanskampanjen. Att socialtjänsten tar barn från muslimska föräldrar och hur den kampanjen har spridit sig över hela världen och de hot och trössel som då alltså det här medför för Sverige.
Det är så vilt. Ja.
En av de som verkligen har jobbat med detta är en ung journalist, Inas Hamdan, som jag har lyst till att rätt och slett också ge en ros här. Hon är journalist på Sydsvenskan och har granskat desinformationskampanjer som bland annat har pågått i Al Jazeera. Hon har brukt AI bland annat till att se på hur Sverige blir omtalt i Al Jazeera. Och här är det ett klipp där hon rätt och slett får snacka om en demonstration för Palestina där man hör en man rätt och slett brusammanligna kidnappa barn med barn som Sverige har tagit. Alltså han sammanligner alltså det som sker i Palestina och Gaza med det som sker i Sverige. Och här kan man höra hon förklara vem detta är och vad han står för.
Han har spridit den här desinformationskampanjen till bland annat arabiska mediehus till att vara väldigt närvarande på i princip alla stora evenemang i Sverige från Almedalen till att försöka störa manifestationer för Ukraina till kungens 50-årsjubileum där han ropar mot kungens balkong: hjälp oss, hjälp, 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 mina barn har blivit kidnappade.
Hon vant prisen för årets förnyer för sin granskning.
Ja, men Ines Hamdan på Sydsvenskan är ju helt fantastisk. Alltså hon är helt orädd. Eller det kanske hon inte är, men hon är så modig så att jag ryser när jag tänker på vad hon vågar göra. Det är fantastiskt. Är det.
Ja.
Men här har vi ytterligare ett exempel på när en fråga plötsligt blir Palestina-frågan plötsligt blir kontaminerad av någonting helt annat. Och man kidnappar alla som tycker att Israel ska sluta med sina aggressioner, så kidnappar man dem under en sån här demonstration genom att dra in den svenska socialtjänsten.
Jeg vil egentlig gerne lige vende tilbage til det her, den her sag fra Tyresø, ikke? Og de Sveriges muslimske forbunds ansvar i den her, kan man straffe dem kollektivt? Hvis nu de ikke havde noget kendskab overhovedet til, hvad der foregik i det her lokale, som tilhørte en muslimsk forening, som hørte under deres paraply, kan man så straffe dem ved at tage statstilskuddet fra dem? Det er jo en interessant diskussion, men jeg synes, der er noget endnu mere interessant i det her, ikke? Det er, at mange af de her muslimske organisationer mener jo og udtrykker tydeligt, at de er sikre på, at de kan forene deres tro med den liberaldemokratiske samfundsmodel. Det kan man ifølge dem gøre uden problemer, ikke? Jeg mener, ligesom Eva Gregersen, som er en dansk debattør, som har skrevet om netop dette, ikke? Jeg mener, at man skal have ret til at kræve tilfredsstillende svar på en række spørgsmål relateret til de her organisationers drift. Der er ikke noget odiøst i at bede dem om at forklare, hvordan islam kan gå op i en højere enhed med en vestlig, sekulær, liberaldemokratisk samfundsmodel, som Eva Gregersen siger, ikke? Og der er nogle helt enkle, tydelige spørgsmål, man kan stille om det her, ikke? Er religion og politik adskilt, ikke? Er der lighed for loven? Er det tilladt at frafalde islam, ikke? For eksempel. Eller findes der omstændigheder, hvor islam vil stå over den lokale lov og det fællesskab, som vi har tilsluttet os i og med, at vi tilhører en nation, ikke? Altså, de spørgsmål må man kunne stille, altså især når der er statstilskud involveret.
Men det er jo et tegn også, når Sonja Matapour, som er også tiltalt for Pride-terroren i Oslo, han har foreløpig nektet å i det hele tatt gi noen forklaring eller å si noen ting som helst. Det eneste han har sagt er at når han da stiller i rettssalen, så stiller han spørsmålet, hvorfor gjør vi dette under ramadan? Det har vel ikke vært et eneste muslimsk samfunn der samfunnet stopper opp under ramadan. Men det sier noen ting om den holdningen, og nå er jo han altså tiltalt for å ha skutt og drept og såret en rekke personer. Og er selvfølgelig ikke representativ for alle muslimer, men det er, du er innom noe interessant også. Og jeg har faktisk tenkt ganske mye på den samtalen vi hadde i forrige uke, der vi snakket om altså far til Abid Raja. Abid Raja er tidligere kulturminister, venstreleder, forfatter nå, og det var en artikkel i VG der man følger altså han til Pakistan der han får en unnskyldning av sin far. Og så snakket vi om det, og vi var ikke helt enige, og jeg sa på et tidspunkt, Hassan, for du var ekstremt kritisk, og så sa jeg at jeg må tenke på dette, og det har jeg faktisk gjort. Og noe av det jeg har tenkt går inn i det vi snakker om nå. Nemlig det som skjer bak lukka dører, og det som skjer på hovedscenen. Og jeg snakket med en som har jobbet lenge, blant annet med politikkområder, som for eksempel omskjæring av jenter og så videre. Og som sier at altså Abid burde ha anmeldt. Altså denne unnskyldningen som skjer på offentlig scene betyr lite så lenge man ikke rett og slett anmelder. Og at skal man få bukt med ukultur, så kan man ikke ha denne nemlig bakrommet og scenen. Og det har jeg tenkt ganske mye på den siste uken, rett og slett. Hva hadde skjedd om man i stedet anmelder den volden som han, men også hans søster Abida, ble utsatt for? Og jeg vet ikke om denne faren har også sagt unnskyld til Abida.
Nej, men jag tycker det är så. Jag har också tänkt på det där samtalet som vi hade, och det här är liksom, det handlar om, vi ska sitta och diskutera ursäkt inom en familj liksom, som sker i offentligheten, som jag inte vet någonting om, och det är liksom alltid vanskligt. Att säga att man borde ha anmält pappan för de våldsamheter som han har utsatt en för, det är att lägga väldigt stort ansvar på barnen. Det är ganska stort steg att anmäla sina föräldrar för politi, alltså för polisen. Det är att kräva väldigt, väldigt mycket av en människa.
Ja, men alltså samtidigt må vi ju säga att det är ju ett show det här, ikke? Så Hilde har ju rätt i att det är ju något som foregår på huvudscenen här. Ikke?
Absolut. Alltså,
det är ett show som är i aviserna och överallt i medierna i Norge nu, ikke? Och vi sitter och diskuterar det uge efter uge, så vi är ju också en del av det show. Ikke? Och där är några karaktärer man kan spela, och de karakter, uavhängigt av hur man spelar sin karaktär, får man enten kärlighet eller had. Ikke? Mm. Och faren får en hel massa kärlighet nu, för han spelar karaktären på den här måde. Jag säger inte att det är en falsk undskyldning, det vet jag inte något om. Jag säger bara att det är ju den offentliga effekten.
Jag håller med, jag förstår vad du menar. Ja,
ja, och när du säger, Hilde, att man ska både kunna ha något som foregår på huvudscenen, och så ska man kunna ha en parallell förlöpande diskussion av det som foregår bak scenen, ikke? Så tänker jag också, när man nu i Oslo har kæmpestor ramadanfest, ikke? Man lyser upp Oslos centrum för första gången, och folk står och jublar, så syns jag att det är fint. Det är sådan det ska vara, alltså islam är en stor religion i Norge, och där ska vara rätt till att fira den religion. Men samtidigt ska vi kunna ta de svåra diskussioner om den religions möte med de liberala samfund, för exempel, ikke? Alltså nu är det ett aktuellt exempel från Norge om en bombe som är skrivet av två tidigare politibetjente, ikke? Eller en politiadvokat och en politioverbetjent, ikke? Som har skrivit en bok om æresrelaterad kriminalitet, ikke? De två författare säger att det är en extrem beröringsangst, ikke? Som är förorsakad av frykten för att bli associerad med den förkerte partipolitiska riktning, med att bli associerad med rasism, med att bli associerad med det att kränka andra kulturer och traditioner, ikke? En beröringsangst, ikke? Samtidigt med man gärna vill fira islam offentligt, ikke? Ja, det går för mig inte hand i hand.
Detta är alltså Terje Bjøranger och Gunnar Svensson. Terje Bjøranger är politiadvokat och Gunnar Svensson är politioverbetjent, och de har över åren haft flera tusen saker, och de föreslår väldigt konkreta ting. De säger rätt och slett skolor må oftare avslå sökningar om permission för resa till utlandet. Barnevernet bör inte ingå avtal med föräldrar som misstänks för att sända barn ut av landet. Politiet må oftere se etter æresmotiv bak et drap eller en kriminell handling. Og de henstiller til politi og barnevern og skole og NAV og helse og domstol om mer kunnskap. De vil også bøtelegge foreldre som sender barn til utlandet mot sin vilje. Og få slutt på arrangerte ekteskap. Det er jo veldig sånn konkrete ting. Som man kunne si var helt enkelt, men jeg husker at jeg var blant annet i en debatt med Carsten Jensen, den danske forfatteren, om dette, som ble rasende når vi begynte å snakke om å stille krav på denne måten, og lurte på om at jeg egentlig mente at man skal bombe Somalia.
Ja, men lad ham blive rasende over det, ikke? Men det er jo netop det, du taler om, Hilde. Der er en hovedscene, og så er der en masse backstage-områder, ikke? Og hvad er det ligesom, der må komme frem, og hvad må ikke komme frem, ikke? Og de her begivenheder er jo ting, som skal forblive bag scenen, ikke? Samtidig med, at man lyser Oslos centrum op og fejrer ramadan. Og det går ikke.
Men det är nettopp detta då, att dra det fram på huvudscenen och anmäla i mycket större grad, göra någonting olovligt, för det att bryta mot norska normer är inte nödvändigtvis så skamfullt. Men att bli straffad är möjligen skamfullt.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Stress är ett stigande problem bland dansker, bland annat för att arbete är blivit en del av vår identitet. Det säger en expert som är alltså Emilie Dam Klarskov, analyschef för arbetarbevegelsen Ervervsråd. Her har hun funnet ut at når stresset medarbeidere arbeider færre timer og lar seg sykemelde, så koster det samfunnet 55 milliarder danske kroner. Altså, hvis vi regner det om til norske og svenske også, så blir så vi vet, vi vil ikke vite hvor mye det er.
Gud, men det er en svimlende summer.
Ja. Ja. Svimlende summer.
Det er stress. Svimlende summer, ja. Og det er jo ikke bare et, hvad hedder det, altså, det er ikke bare ugens diskussion, det her. Det her er en kæmpe stor undersøgelse, som er blevet gjort, hvor man har fokuseret på selvfølgelig de konsekvenser, vi normalt fokuserer på, men især fokuseret på den økonomiske konsekvens af stress. Ikke? Og det er, altså, det er helt vildt, hvor dyrt det er med den her nationalsygdom, ikke, som er hvad hedder det, har overtaget os alle sammen, ikke? Og det er jo sådan, at hvis man kan reducere antallet af stressede medarbejdere, så kan man øge arbejdsudbuddet meget markant. Ikke? Du siger, det er 55 milliarder kroner om året, det koster Danmark, ikke? Altså stress medfører en reduktion af arbejdsudbuddet med hvad der svarer til 55.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Ikke?
Ja.
Det er altså det er sindssygt tal det her. Ikke?
Ja, absolut. Altså i Sverige så finns det två exempel där man har gjort ett experiment, nämligen att kvinnor i vården i två kommuner har fått gått ner och arbeta 6 timmar istället för 8.
Mm.
Och sjuktalen rasade. Alltså det var inga sjukskrivningar och på de här två extra timmarna som de fick som fritid så att säga, så kunde de bland annat träna upp sina kroppar så att de blir starkare, så att de klarar av alla tunga lyft. De fick en ökad livskvalitet. Kommunen mår bra därför att när medborgarna har lite extra tid så går de på badhus, de går på museum, de går på bibliotek, de utnyttjar alla de här kommunala inrättningarna som vi har som är till liksom, för att människor ska må bra. Så att det var stora vinster med det där. Det som är intressant tycker jag nu det är att Socialdemokraterna i Sverige kommer bland annat att gå till val på en arbetstidsförkortning. Vi har inte kortat ner tiden sedan 1918 i Sverige.
Mm.
Utan vi har jobbat lika mycket hela tiden fast vi jobbar mer per så att säga arbetartimme. Så visst är det här ligger i pipeline tror jag att vi måste göra någonting åt vårt yrkesliv.
Men jag tror också att det är ett annat element i det här som handlar om alltså om identitet som jag helt personligt menar är mycket mer dominerande, ikke? Att vi läner oss ind i vores arbejde, som om arbejdet er os, ikke? Først og fremmest. Ikke? Og de andre elementer i vores liv bliver sekundære. Selv vores børn er sekundære til vores arbejde. Ikke? Altså, man ser jo mænd og kvinder, som mister simpelthen fatningen, hvis de mister deres arbejde. Ikke? På en måde, hvor jeg tænker, shit mand, det er jo ikke bare et arbejde. Det er jo din sjæl, du har lagt her. Ikke?
Jeg lurte på om vi skulle gå ut på Trond-Viggo Torgersens Slapp Reggae, for den begynte å surre i hodet mitt når jeg tenkte på stress. Orker ikke, gidder ikke, og så videre. Det var min barndoms barnetv-helt, Trond-Viggo Torgersen. Så jeg googlet Slapp Reggae, og så jeg til min store, altså hva skal jeg si, mitt store sjokk, at den videoen som fulgte med, og som ble lagt den gangen, der er altså Trond-Viggo Torgersen har blackface.
Oi da, hoppsa, men det syns ikke i radio, Hilde.
Det syns ikke i radio.
Jamen, må det spilles på svensk radio, hvis det er blackface?
Men jeg vil han er en slags reggae-artist. Han har fått for seg rasta fletter og har en reggae. Men det er ikke ironisk ment.
Det er jo dobbelt forkert. Det er jo kulturell appropriation på alle områder.
Men nu har vi varnat for det.
Nå har vi varnat for det.
Man skal blunda når man lyssnar på den her låten, om man på radio så att man inte får för sig att man ser någonting. Men jag vill passa på att korrigera mig från förra veckan. Jag sa ju att det var Georg Riedel den underbara som har gjort Pippi Långstrump-låten. Det är Jan Johansson. Alltså, jag av alla borde veta bättre. Undskyld, säger jag.
Men det var en länk allikevel med Georg Riedel och Astrid Lindgren, ja. Han tog över på en måte.
Ja, han har skrivit nästan all musik, men det är Georg Riedel som spelade bas på Pippi Långstrump-låten. Det är många som hört av sig om det här, så att nu har jag korrigerat. Men det ska bli väldigt spännande att höra den här låten som jag tror att Hassan och jag aldrig har hört. Orker ikke, gidder ikke, passer meg ikke, raker, raker, vike, hake, mokke, skakke, fokke, bøkke, takke, tøkke, alle er så treige, allting går så fort, de raske er så feige, jeg har ikke tid til det de har gjort. Det er ikke bra å være kjapp.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske, Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg Hilde Sandvik fra Norge. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Men husk, du kan høre ukens episode som podcast, SR Play, DR Lyd og NRK Radio, når du vil.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.